Välkomna till 55:e avsnittet av 5 juli-podden med mig, Carl Andersson, och med Henrik Hax Alexandersson. Välkommen, Hax.
Tack, tack.
Vi kan väl direkt säga att vi har slutat filma på YouTube för tillfället i alla fall. Och vi är tillbaka i vår studio, så vi hoppas att ljudet är bättre.
Just det, satsa på ljud framför vackra bilder.
Hax, vad är det som har hänt i nyhetsveckan?
Ja, vi kan ju börja med ett litet svep. Till att börja med så har vi en nyhet som på bloggen heter When Subtitles Attack. Och det handlar alltså om att det senaste sättet att sprida virus är via undertitlar. Det är ju ofta som så att när man tittar på med vissa spelare så finns det undertitlar som folk själva har gjort. Man har bidragit med genom crowdsourcing. Och det här visar sig nu vara ett verktyg även för att sprida virus. Så om man kör till exempel VLC, Kodi, Popcorn Time och Stream.io så är det rekommenderat att man ser till att man har alla senaste uppdateringar och skydd och ja, vad man nu behöver.
Ja, jag läser den här artikeln och de varnar rätt rejält för att det här gäller ju även andra mediespelare. Mm. Det där var bara de som de hade testat på och som de hade berättat för så att de kunde komma med uppdateringar i tid. Jag använder till exempel Universal Media Player som är uppföljaren till PlayStation Media Player som jag använder för min PS3. Och så jag är ju alltså inne i den här världen. Och då är det ju så att i Universal Media Player så är det så att de sådana moderna mediespelare eller mediaservrar, de kan ladda undertexter direkt från en server. Och då laddar den de som har fått högst betyg. Och det de här hackarna hade gjort var att de kunde dels lägga in sådana här virus helt enkelt. Men dels så kunde de också förse dem med de bästa betygen. Vilket innebar att det var just de som alltid laddades ner. Och sen är det så att det finns, ja, hur många var det?
200 miljoner.
Som kan vara påverkade, ja, precis. Men undertexter, de kommer i en massa olika filformat dessutom. Ja. Om det är mellan 18 och 24 någonstans där.
Däremot så tror jag inte att YouTube är drabbat. För att de har ju nu även automatisk undertextning, vilket jag tycker är rätt behagligt. Det blir ju inte alltid rätt om man säger så.
Men det är på engelska?
Det är på engelska, det kommer på flera. Jag tror det finns några fler språk nu, men det är framförallt engelska.
Ja, det brukar komma automatiskt.
Ja, man trycker på den här lilla rutan.
Jag tror att vissa som laddar upp har kryssat i att det automatiskt ska vara det, precis. För ibland är det från början redan.
Ja, och laddar man upp på YouTube så kan man själv också välja om man vill att det ska erbjudas automatisk undertextning eller inte.
Ja, just det. Jag tror vi försökte det någon gång, men det gäller inte för svenska.
Nej, precis. Så det är ju då möjligen ett alternativ när det gäller material som finns på YouTube i alla fall.
Men det är klart att det här inte gäller YouTube. YouTube är väl helt proprietär stängd källkod?
Förmodligen.
Antar jag.
Ja. Vi går vidare och fortsätter att
vi går till
titta
Tyskland.
På piratsidan, just det. Där har en tysk domstol inte bara gett sig på det är ett streamingfall och det handlar väl om sport, misstänker vi. Men där har domstolen i Hamburg även gett sig på de som har gjort hårdvaran för det här streamingintrånget i upphovsrätten. Och det är väl värt att notera som lite ovanligt. Normalt sett så brukar man ju bara ge sig efter tjänsten som sådan.
Mm. Just det, där handlade ju om tv-bolaget, eller vad man ska säga, Sky.
Just
deras tyska division. De har en hel avdelning som jobbar bara med piratfrågor, nämligen.
Vi går vidare och konstaterar under rubriken Hur ska artisterna få betalt? Att trots filmbranschens gnäll om hur att de inte tjänar några pengar på grund av all piratverksamhet, så har Disney nu slagit ett rekord. Man har tjänat mer pengar än någon filmstudio eller något filmbolag tidigare under ett år. 7 miljarder dollar drog man in, vilket ju är en rejäl peng. Och ja, man kan ju säga att debatten fortsätter ju om piratkopiering och streaming, alltså i vilken mån det egentligen dödar filmindustrin eller om det hjälper till att marknadsföra dess filmer. Man kan ju säga som så att det är ju faktiskt ett värre problem för många filmskapare att deras produkter är okända än att de i någon omfattning är piratkopierade.
Ja, för många filmskapare, men samtidigt för den stora industrin i Hollywood kanske det inte är så, utan ja, de konkurrerar väl nästan med de små filmskaparna kanske. Jag vet att när Mega Upload, den här stora fildelningssajten som också användes för mycket lagligt innehåll, när den togs ner av amerikanska myndigheter var det väl, då sa Hollywood att deras omsättning ökade med några procent, 6-8% någonting. Nu var ju det siffror från Hollywood, så man vet ju inte om det stämmer. Men ändå, så kan det väl vara. Samtidigt var det många små filmskapare som använde Mega Upload för att sprida sitt material. För dem gick det väl sämre då, får man anta. Mm. Men Disney, alltså, och 7 miljarder dollar har de alltså gjort i vinst på ett år. Mm. Det är ju väldigt mycket pengar. Men samtidigt så är det ju så att Disney består ju inte bara av Disney numera. Utan det innehåller ju Pixar, Lucasfilm och två olika typer av Disney-företag. Så då är det ju inte så jättekonstigt egentligen. Då kan man säga att om fem olika Hollywoodbolag går ihop, så är det väl klart att de gör mycket större vinst.
Nej, detta är koncernens vinst naturligtvis. Men det är fortfarande som så att aldrig tidigare har någon i Hollywood tjänat så mycket pengar på att göra film som Disney gör just
Okej, och samtidigt klagar de på att de är nära bankrutt på grund av piratkopiering.
Ja.
Jag förstår poängen.
Vi går vidare. Och en nyhet som jag såg i morse är att EU, eller det är väl EU-kommissionen, det är inte beslutat på något sätt än, men EU-kommissionen och medlemsstaterna i ministerrådet vill satsa 120 miljoner euro på att bygga upp gratis wifi-nät i 6 000 till 8 000 olika städer runt om i Europa. Och det låter ju roligt innan man börjar tänka efter. Gratis är gott och fri uppkoppling gillar folk. Men man bör nog tänka efter lite grann. Därför att ja, det finns flera saker att säga om det här. Till att börja med så kan man ju fråga sig om kommuner tillhandahåller gratis wifi. Så riskerar man ju då samtidigt att hämma utvecklingen av de kommersiella näten. Som då kanske säger att nej, vi satsar inte så mycket på de här innerstäderna som har gratis wifi. Och på så sätt så slutar det med att det bara finns, eller rätt sagt att den dominerande providern i den här staden är det kommunala EU-finansierade nätet.
Ja, så kan man ju i och för sig säga, men samtidigt kan man ju säga att en kommun ska tillhandahålla vissa tjänster för medborgarna och turisterna. Jag skulle snarare säga att problemet är väl att det här sker på EU-nivå, för när jag var i Ljubljana för några år sedan i Slovenien, då fanns det ett sånt där gratis wifi-nät som kommunen erbjöd. Och det var ju jättetrevligt. Det är klart att man fattar att man blev övervakad på olika sätt. Det blir man väl alltid i alla fall om det är gratis. Men jag tyckte att det var bra, så att man slapp skaffa ett lokalt simkort eller vad man nu skulle gjort. Eller Roma som var jättedyrt på den tiden.
Jag är ju då lite skeptisk till kommunal verksamhet. Så jag misstänker ju att man kommer inte alls att ligga i framkant på utvecklingen, utan man sätter upp någonting som rätt snabbt blir omodernt och som kommunen inte underhåller på det sätt som man borde göra om man hade varit en seriös kommersiell operatör. Så det kommer att sluta med att man får överbelastade, långsamma och dåliga nät som dessutom med säkerhet är övervakade av myndigheterna. Så jag är inte fullt lika entusiastisk. Men jag förstår din tanke. Det är alltid roligt att man kan koppla upp sig vart man än kommer utan att behöva tänka på något.
Jo, nej, men du har en bra poäng också, för att det kan ju hända att det blir som i Berlin, detta high-techets mecka, lite ironi där. För några år sedan så skulle de erbjuda sådana här wifi-hotspots. Och då, alltså kommunen, staden Berlin. Och då gjorde de det tillsammans med Kabel Deutschland, alltså en kabel-internet-provider. Ja, och då skulle det då finnas, vadå, 30-40 hotspots runt om i Berlin där du fick vara uppkopplad under, lyssna nu, en halvtimme. Samtidigt som du var tvungen att registrera dig och allting. Och sånt där tycker jag är helt fel, för att om staden Berlin ger dig uppdrag till ett företag, alltså att de samarbetar med ett företag, ja, men då ska det inte finnas några, då ska inte det företaget kunna dra nytta av det. Om de ändå får pengar från Berlins stad, då kan de väl erbjuda lite fler hotspots och att man får sitta längre än en halvtimme.
Det görs reklam för att det finns wifi i Berlins tunnelbana. Har du provat det någon gång?
Nej, det är väl något nytt, för att det här som jag berättade om nu, det höll väl inte då. Och det var väl för att det var en idiotisk idé från början och att de var snåla, lite grann som när det här gamla cashkortet skulle införas i Sverige. Ja, det är en annan historia. Men just när det inte finns några fördelar att dra för användarna, ja, men då dör ju saker. Så att man får inte vara snål när man erbjuder sådana här saker. Men okej, men vad tycker du är det största problemet då när EU ska införa gratis wifi i 6 till 8000 städer?
Jag tror att man kommer att ligga på latsidan och att det kommer att bli dåligt underhållna, tekniskt undermåliga nät som samtidigt blockerar konkurrens från fria operatörer. Men det är ännu värre. Problemet är väl förmodligen att det här med säkerhet kommer att gå rakt in i övervakningsapparaten.
Du känner dig mer säker om du använder ditt Vodafone-abonnemang eller något sånt och roamar?
Ja, om jag har mitt Vodafone-abonnemang och kopplar upp mig via VPN så känner jag mig någorlunda säker, tycker jag.
Okej. Okay.
Men det är jag. Vi får väl se. Vi går vidare. NetzDG.
Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
Just det. Förklara du som...
Ja, alltså det var väl... Alltså, vi har ju pratat jättemycket om den, men det är så otroligt många lagar som kommer. Och den här lagen handlade väl om att Facebook ska få böta 50 miljoner euro för varje post som bryter mot reglerna, Tysklands... Eller som bryter mot Tysklands... Jag vet inte ens om det var Tysklands lagar eller om det bara var vissa regler som Tyskland har uppsatt för
hate speech, för hur fake hatposter. News och pornografiskt innehåll till exempel.
Okej, okay, alltså inte bryta mot lagen. Och det, om de inte tar bort det inom 24 timmar och så i vissa andra fall då så måste de ta bort det inom 7 dagar om de gör någon lite längre prövning. Och det som du brukar säga när vi pratar om det här är att problemet är att Facebook och andra nätverk då, för det här handlar om de som har över 2 miljoner användare eller var det över 200 000 användare?
200 000 tror jag.
Ja, men oavsett så är det ju också svårt, hur definierar du aktiva användare och så vidare. Men ja, vad var det jag skulle säga nu? Facebook och andra som... Jo, det du brukar säga det är ju att de kommer censurera mycket mer än vad de behöver bara för att de är rädda för att behöva betala de här böterna. Och det är klart att det kommer bli så.
Skälet till att vi tar upp detta nu idag det är att ett antal organisationer som arbetar för nätfrihet i Europa via EDRI har skrivit ett brev till EU-kommissionen där man säger bland annat, förutom saker som du har just varit inne på: "Furthermore, this bill breaches EU law, which establishes that all restrictions to fundamental rights, including freedom of expression, must be provided for by law, necessary and proportionate. In addition, EU law also prohibits imposing general monitoring obligations on companies." Och så vidare och så vidare. Det finns alltså mycket starka skäl som man tittar på det här ur stadgan om de mänskliga rättigheterna i Europa. Alltså EU-konventionen om de mänskliga rättigheterna. Så finns det starka invändningar mot det här NetzDG.
Tysklands lagförslag bryter mot de mänskliga rättigheterna alltså?
Typ.
Enligt de här som skrev ett öppet brev då?
Ja. Och då har vi kommit in på EU. Nu ska jag ta och bläddra här och se var vi hittar nästa sak. EU, kulturprotektionism och video. här. Jo, nu är EUs medlemsstater på gång igen och har åsikter i ministerrådet om dels videocensur. Det är ju ingen nyhet. Det är ju samma som ett steg. Men sen har man den här gången, när man diskuterat det, så har man kastat in lite andra saker. Jag läser. The proposals also include a quota of 30% of European films and TV shows on video streaming platforms such as Netflix and Amazon Prime Video. Alltså quota of European films. Okay. Alltså 30% av det som finns på Netflix och Amazons videostreamingtjänst måste vara producerat i Europa.
Gud, så idiotiskt.
Och det är möjligt att detta även omfattar YouTube. Hur man nu ska få till det.
Och vad hemskt. Här får vi sitta och titta på en massa tyska YouTube-stjärnor då för att få precis. Upp den europeiska kvoten.
Member states will also be able to require video sharing platforms to contribute financially to the production of European works in the country where they are established and also where they have their target audiences.
Alltså nu när vi har kommit till en sån underbar värld där man faktiskt kan titta på The Good Wife och The Good Fight som jag har pratat om här i podden och slipper titta på svenska dramer. Så ska vi tillbaka till det. Men Hax, du nämnde ju bara i förbifarten här att för det första, vad är det här rent konkret? Du sa att det var EU-medlemsländerna som hade föreslagit det här.
Det har varit ministerrådsmöte i EU igen. Då man har tagit tillfället i akt och tycka en massa saker.
Men så sa du bara i förbigående att det är ju videocensur naturligtvis.
Ja,
men
det är ju ingen nyhet, det har vi diskuterat många gånger förut. Och det är ju ungefär samma saker som det finns i tyska Netz DG som man vill ha i Europa. Men det som är nytt den här gången, det är ju då att man har hängt på det här med kulturprotektionism.
Okej, så censuren gäller alltså hatinnehåll och fake news och sånt?
Ja, precis.
Alltså sånt som är lagligt, men som de vill göra olagligt nu då för precis. Att kunna ta bort det.
Eller rätt sagt, det är ju inte direkt olagligt heller, för det blir ju ingen rättslig process, det blir ju ingen rättslig prövning, utan
det
är
det handlar om att de sociala nätverken
precis.
Okay.
Så att
och Netflix med flera, fast där finns det väl kanske inte sånt här.
Men Netflix
YouTube,
är ju nog inte censurkrav, utan där är den här kulturella protektionismen som ska gälla istället.
Men jag fattar inte, rent konkret, kommer det här rinna ut i ett direktiv eller någonting så att varje EU-land får göra sina egna lagar på det här området?
Det vet vi inte, det är bara EU-kommissionen som får lov att lägga fram konkreta förslag.
Mm. Och det har varit ministerrådsmöte.
Detta är ministerrådet. Mm. Men ibland så gör ju ministerrådet som så att man kortsluter processen genom att säga att men vi bestämmer att göra så här ändå, var och en för sig. Det är ingen EU-linje, men alla EU-medlemsstater kommer överens om att vi gör så här hemma hos oss. Och på så sätt så driver man en gemensam linje utan att det fattas vederbörliga beslut i EU.
Alltså jag fattar inte vad de håller på med. Tycker de att det är konstigt att England vill gå ur, eller att Storbritannien vill gå ur EU? Alltså, att de inte lär sig, att vi vill inte ha sånt här. Kan de inte koncentrera sig på de viktiga frågorna?
Mm.
Nu är Tyskland inte så mycket bättre med Netz DG i och för sig, men. I och för sig, de tog bort roamingavgifterna, det tycker väl folk är bra.
Ja, fast nu har det ju visat sig att det där slår lite fel ändå. Det finns vissa former av roaming som inte kommer att handhållas längre.
Nej, just det.
Ensamt och sådär. Så
precis.
Att det är ju så det går när man försöker reglera priserna.
Finger väck, som tyskarna säger. Bort med fingrarna.
Ja, men det är ju lite grann som i Venezuela. Liksom, att bestämmer man att priset på en vara ska vara lägre än produktionspriset så kommer den varan inte att handhållas. Mm. Och då blir det tomt i butikshyllorna eller... Att vissa tjänster då i det här fallet på roamingområdet försvinner.
Alltså du är ju ultrakapitalist och ultraliberalist, så det är inte så konstigt att du tycker att du har den åsikten.
Men
Men jag håller nog med lite grann här.
Tack. Du nämnde Storbritannien. Då kan vi konstatera att det finns starka signaler om att man kommer att ge sig på kryptering på allvar efter valet. Det är om någon dryg vecka ska ju Storbritannien gå till val igen. Och när det gäller övervakningsfrågorna så finns det ju väldigt lite opposition. Tories, de konservativa, är ju väldigt mycket för övervakning, och Labour, alltså Socialdemokraterna, har varit lika övervakningstokiga de när de satt i regering. Och den enda opposition som finns egentligen i Storbritannien mot övervakning kommer från Liberaldemokraterna och de gröna. De gröna är väl frågan om de ens kommer att komma in i parlamentet överhuvudtaget. Liberaldemokraterna brukar få några enstaka platser. Det är ju enmansvalkretsar, så det är väldigt svårt att komma in. Så att man får nog räkna med att den här restriktiva brittiska linjen håller. Och nu är det ett kvalitetstidskriften The Sun, men inte desto mindre, som har citerat en konservativ minister som säger att om regeringen blir omvald, vilket allt tyder på att den blir, så kommer man att snabbt försöka få alla former av sociala media att lämna över dekrypterade data om användarnas kommunikationer.
Fast jag trodde inte att WhatsApp med flera kunde dekryptera eller avkryptera, för att det är ju end-to-end krypterat, står ju när man inleder en WhatsApp-chatt.
Ja, men sånt förstår inte politikerna.
Ah, okej. Okay. Så de kommer försöka tvinga på något sätt. Men alltså, det här är ju till och med vad de konservativa i Storbritannien skrev i sitt valmanifest. Så det känns ju inte som någon sån här rafflande läcka direkt.
Nej, men det är väl snarare en bekräftelse.
Mm.
Vi fortsätter med delvis kopplingar till Storbritannien i alla fall. Nämligen kriget mot terrorismen. Och det fungerar ju inte riktigt. Vi noterar att gång efter gång efter gång så visar det sig att de terrorister som har deltagit i de här fruktansvärda terrorangreppen, de har varit kända av myndigheterna. Och detta gäller då inte minst den här Manchester-bombaren häromveckan som sprängde massa små tjejer i luften vid en popkonsert. Där har jag på bloggen hacks.5july.org några länkar till olika tidningar som beskriver alla de olika tips som den brittiska polisen fick om den här bombaren och att han var på väg att radikaliseras och att han hade extrema åsikter. Och det är både hans vänner och människor inom de sociala myndigheterna, och det är alltså massor med folk som har tipsat de brittiska myndigheterna om att den här snubben bör ni hålla ett öga på.
Vad gjorde de då?
Ingenting?
Nej.
För
man kan ju hålla ett öga på någon och ändå misslyckas med att förhindra ett terrorattentat naturligtvis.
Till och med Frankrike, alltså den franska underrättelsetjänsten, hade tipsat britterna om detta utan att det fick någon egentlig effekt. Och vad var det här? Man kan dela upp det här i ett par olika segment när man ska kommentera det. Dels så kan man ju konstatera att Theresa May, alltså Storbritanniens premiärminister, borde skämmas så hon rodnar. Därför under stor del av den här tiden när man fått in alla de här tipsen så har nämligen hon varit inrikesminister och varit ansvarig för de här säkerhetsfrågorna.
Det är för jävligt. Hur har hon kommenterat det här?
Inte alls. Och märkligt nog så tar brittiska media inte heller upp det här, vad jag har kunnat upptäcka hittills. Och jag tycker det borde ju vara ett öppet mål. Liksom, här är en människa som vill bli premiärminister och hon har som inrikesminister misskött sig så att man har missat en galen bombare som sen sprängde massa människor i luften.
Ja, det är sånt som folk brukar få avgå för.
Ja, precis. Men som sagt, den är ju det brittiska valet inte över, så att det kanske kommer upp i i debatten.
Jag fattar inte, är britterna helt dumma i huvudet?
Britterna är det, ja. Det är väldigt mycket nanny state. Men en annan aspekt på det här, det är ju då att istället så att, när politikerna säger att nu måste vi liksom fortsätta kriget mot terrorismen, nu måste vi göra något, därför att de känner att de måste göra något och de har medias alltså och allmänhetens tryck på sig att göra något, så vad de gör, det är ju som regel att föreslå mer övervakning av alla människor, även vanligt hederligt folk som inte har det minsta med någonting att göra. Vilket ju blir väldigt konstigt när man samtidigt missar de som redan var flaggade, som man redan kände till. Det är väldigt märkligt att detta inte kommer upp i debatten, eftersom man så uppenbart gör fel saker. Man håller inte ett öga på dem man borde hålla ett öga på. Däremot så lagrar man noggrant mormors mobilpositioner när hon går och handlar mjölk på ICA.
Och det sker gång på gång i land efter land.
Ja, det här har ju skett princip vid varje större terrorangrepp. Så har det varit människor som har varit flaggade av myndigheterna tidigare i en eller annan utsträckning. Men det kan man naturligtvis inte ha koll på alla. Men om vi har begränsade resurser så tycker jag att det är viktigare att vi håller koll på dem som vi misstänker är farliga. Än att man håller koll på alla och på det sättet eventuellt tror sig kunna uppsnappa ett eller annat. Och det här får man ju fundera på liksom, vad är egentligen syftet med den här massövervakningen? För om den inte skyddar oss mot terrorister så kanske den har andra syften, nämligen att kontrollera folket. Så att det här är ju den här debatten måste helt enkelt upp på banan, och det är ju samma sak i Sverige. Mer övervakning och Ygeman trojaner, jag vet inte vad, så som är på gång, samtidigt som till och med Stockholmsbombaren visade sig, eller Stockholmsterroristen, han som körde lastbil, visade sig också i viss mening vara känd sedan tidigare. Och att det fanns indikationer från andra länders underrättelsetjänst om att han kanske var farlig. Och det här, alltså, problemet är ju att man, det är inte bara kontraproduktivt, utan det är ju att aktivt göra oss mindre säkra. Samtidigt som övervakningen innebär ett våldsamt ingrepp mot människors privatliv. Så att man offrar våra och kommande generationers rätt att bli lämnade i fred från staten. Vilket kan bli rätt farligt när staten visar sig vara farlig och elak och ondsint. Samtidigt som man missköter uppgiften att hålla ögonen på kända terrorister. Och det här är ju så dumt så att att media inte ids ta upp det här tycker jag är en direkt skandal.
Ja, tack Hax för den här rant.
Det var inte ens en rant, det var en uppgiven suck.
Ja. Vi ska börja runda av, men jag kan berätta för lyssnarna att på torsdag ska du och jag, vet du vad vi ska göra då?
Då ska vi till Bundestag.
Precis, då ska vi få...
Vad ska vi göra där?
Där ska vi få vara med på en sittning, som det heter. De har ju sina sittningsveckor i Bundestag, alltså tyska riksdagen, och en sån vecka pågår nu. Så att vi kommer få ta oss igenom en massa detaljdetektorer och allting. Vi kommer inte få ha med oss inspelningsutrustning. Men däremot så tänkte vi att vi ska rapportera efteråt. Så det gör vi i nästa avsnitt helt enkelt.
Får vi besöka kupolen?
Ja, det får vi också göra.
Ja.
Har du varit där?
Nej.
Jag har varit där.
Det blir spännande.
Många gånger, varje gång någon förälder eller någonting besöker Berlin. Okej, men då hörs vi nästa vecka helt enkelt.
Yes, box. Ha det gott. Hej då.